Får vi lyssna på när Lukas predikar för oss.
Yes. Ja, tackar. Tack, tack. Härligt, härligt, härligt. Har ni Bibeln med så ska vi slå upp Filipperbrevet. Vi ska fortsätta där det var förra veckan. Vi ska inte gå in i kapitel 2 utan vi ska bara fortsätta i kapitel 1 faktiskt. För det sammanfaller så bra med Bibelns dag. Vi har fått höra om Bibeln, bibelöversättning och allt det som sker. Och det blir spännande i höst då. Då får vi köpa nya biblar. Det blir bra. Om ni har läst sönder era biblar. Jag vet inte om ni har det. Nej, ingen respons på den. Det fanns mycket bibel kvar. Men Filipperbrevet. Jag är ju Filipperbrevet, det är ju glädjens brev. Och jag kommer läsa och predika ur det nu i början på nya året. Vi behöver mycket av glädje. Och Paulus verkar vara fylld av glädje när han skriver detta brev till församlingen i Filippi. Och förra gången talade jag om att anledningen till att glädja sig, han som har börjat ett gott verk i er ska också fullborda det till Jesu Kristi dag. Alltså någonstans har Gud börjat ett verk i dig. När du tog emot Jesus blev frälst så började han någonting nytt i dig. Det blev en ny skapelse i honom, det gamla var förbi, någonting nytt startar. Och den nya vandringen med Jesus har han också lovat att vara med dig i dig genom sin heliga ande. Och fullborda de tankar och planer han har för ditt liv, för församlingen. Så att du ska vandra i dem. Det är han som verkar i din vilja och i dina handlingar står det. Så att hans goda vilja ska ske. Och sen stod det, ni ska arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Så någonstans lovar Gud att vara med er, fullborda det han har gjort. Men han lovar också, eller han vill också att du på något sätt som jag visade har ratten i ditt liv. Du styr ditt liv, men han sitter bredvid och vägleder dig vart du ska gå. Det är också ett verk eller ett jobb att göra på något sätt. Och idag tänker jag en annan anledning till glädje. Och jag har kallat det någonting så här, det här kan bli så här, åh nej, jag vet en del som är, beroende på vilket sammanhang man rör sig i kristna kretsar, kan man tycka det här är lite jobbigt, men jag ska förklara, jag lovar. Men jag skriver så här, dina bojor kan bli till Guds ords spridning. Alltså ditt fängelse kan bli till Guds ords spridning, det är liksom min poäng här. Och ni ska väl läsa ifrån om Paulus som sitter fängslad och så skriver han till församlingen i Filippi. Han sitter ju där i Rom. Och så skriver han dessa ord. Filipperbrevet 1:12. Börjar vi. De sitter så otroligt dåligt när man har den här på också. Så det är jobbigt med de här. Jag vet inte vad jag ska göra. Jesus, hur svårt kan det vara att fixa synen tillbaks? Det kan inte vara så svårt för dig. Nu ska vi se. Så här kommer det pågå nu i 10 år till. Så det kommer aldrig bli bättre. Jag vet att jag tar upp det här varenda gång med mina briller. Men nu läser vi istället. Okej, Filipperbrevet 1:12. Jag vill att ni ska veta, bröder. Eller bröder och systrar då. Eller syskon. Vi vet ju inte vad det blir i nästa. Att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort att de flesta bröderna övertygade i Herren. Så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid. Men en del gör det i god avsikt, av kärlek. Eftersom att de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv. Och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen. Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad. För syns skull eller uppriktigt. Och det är jag glad över. Jag vill fortsätta att glädja mig. Till jag vet att detta kommer att leda till min frälsning. Därför att ni ber för mig. Och Jesu Kristi ande hjälper mig. Det är också min längtan och mitt hopp. Att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska av mig frimodigt förhärligas i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt. Då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skulle det nödvändigt att jag får leva kvar. Och då jag är övertygad om det, vet jag att jag ska leva och bli kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är hos er igen kan ni få ännu större anledning att i Kristus Jesus prisa er lyckliga för min skull. Nu ber vi. Tack Jesus för ditt ord idag. Tack för Filipperbrevet. Tack för glädjen vi ser. Tack att du mitt i din fångenskap där, eller där Paulus fångenskap, kan vi liksom förstå hur du var med och hur du gav honom glädje i allt här. Tack Jesus. Får du tala genom ditt ord. Amen. Amen. Varför är du alltid så glad? Var det någon som frågade mig. Faktiskt. Och jag är inte alltid glad. Men någonstans, jag vet nog, jag hade provocerat honom. Han var en förälder till en av mina söners kompisar i innebandylaget. Och så sa han, varför är du alltid så glad Lukas när vi möts? Och jag kommer inte ihåg vad jag svarade ens eller vad jag tänkte. Men jag vet att jag inte alltid är glad. Och jag vet att... Men det finns också liksom lidande och smärta hos mig. Men någonstans har det skett att när jag börjar följa Jesus, och det här menar jag verkligen, från den dag jag börjar följa Jesus, så har en djupare innerlig glädje alltid faktiskt funnits i mitt hjärta och mitt liv. Genom allt, trots allt, så kan jag ändå säga det. Att han någonstans, så lovsång och lidandet har faktiskt legat väldigt nära. Kampen och liksom glädjen över Gud har alltid liksom funnits där. Jag har haft det. Så jag svarade ju inte att det är Jesus. Så jag sa bara, ja, jag är glad. Någonting sånt for ur mig. Jag borde ha vittnat såklart. Det borde man ha gjort efter det här som jag ska säga nu. Men utan Jesus hade mitt liv varit misär. Jag ska säga det. Det hade varit totalt tomt, meningslöst. Faktiskt. Men med Jesus så har det fått en djupare innebörd. Och jag vet att mitt liv är skillnad. Och det är glädje. Och jag skulle kunna ställa precis samma fråga till Paulus. Varför är du så glad, Paulus? När jag läser den här texten tänker jag, varför är du så glad? Därför att du sitter fängslad i Rom. Du sitter i Rom, det här är bara några år innan de kristna kommer att drabbas av en oerhört förföljelse. Han sitter där ungefär 62 efter Kristi födelse. 64 så brinner, jag tror det är 64, nu borde jag ta reda på det exakt. 64 brinner Rom. Och så kommer kejsaren och anklagar alla kristna för den här branden. Och så börjar en oerhörd förföljelse. Just i den tiden sitter Paulus där och så skriver han till Filippi, en liten militärkoloni i det romerska riket, till en liten församling som han har grundat på en av sina missionsresor dit. Och så sitter han och skriver och det verkar vara fyllt av glädje. Han verkar inte ens irritera sig på att folk förkunnar av då felaktiga motiv. Än sen, säger han, Kristus blir förkunnad. Han verkar så glad över allting som händer och sker fastän han sitter i fångenskap. Jag skulle säga han gläder sig av någon anledning över sina bojor, över sitt fängelse. För Guds ord förkunnas och Gud blir förhärligad. Han satt i fängelse förr, det pratade jag om förra veckan. Om du läser Apostlagärningarna så är han på resa, missionsresa, och så får han en syn. Han ser en man som vinkar till honom och säger du ska gå till Makedonien, du ska åka över här. Flyr han över, och så hamnar han i Filippi och där börjar han förkunna bland hedningarna Kristus. Och så befriar han en ung flicka som är besatt av en oren ande och så fängslas han. Och så sitter han ju där i fängelse och så står det vid midnatt så börjar han sjunga lovsång. Mitt i sitt fängelse så prisar han Gud och så öppnas dörrar, marken skapas i sina grundvalar står det. Någonting dramatiskt sker. Gud sätter honom fri och så blir fångvaktaren och hela hans hushåll frälsta. Guds ord har framgång. Vi talar om ordet idag, ni förstår hela upplägget. Vi har hört om ordet som översätts, om ordet som säljs. Säljer du bra, Magnus? Hur säljs biblar i Sverige? Vi hoppas de säljer bra. Massor med biblar. Man hör liksom rapporter om det. Men någonstans så är det som är grejen. Han sitter fängslad, men ordet går ut hela tiden. Det är inte bojorna eller fängelsen som är glädjen, tänker jag när jag läser. Det är inte fångenskapen som är glädje, utan vad det leder till. Att Guds ord förkunnas, människor blir frälsta, befriade, helade och riket breder ut sig. Det är det han gläder sig över. Det är det som är inom honom. Det är det som är det viktigaste. Anledningen nummer två. Det första var att han ska fullborda sitt verk i dig. Det andra som jag tänker, dina bojor kan leda till att evangeliet predikas och Gud förhärligas. Jag förkunnar ju frihet. Vi tror ju på frihet. Vi tror inte att ni ska sitta i bojer. Vi tror inte att människor ska vara bundna. Och Jesus förkunnade frihet för de fångna, sa han, när han kom. Det var hans uppdrag liksom. Men någonstans så vet vi att vi ändå drabbas av lidande. Vi ändå fastnar i saker. Vi blir ändå bundna i saker. Och i detta så faktiskt i sitt lidande så kan man möta människor och förmedla tron på Jesus. Jag säger inte att sjukdomar är från Gud. Jag säger inte att bundenhet och sånt är från Gud. Jag tror att det är orättfärdigt. Jag tror att det har med syndafall att göra. Jag tror att det finns ett rättfärdigt lidande. För Kristus, för evangelium, för Kristi skull, absolut. Men någonstans vill jag säga bara, var du än befinner dig just nu så kan du bli ett redskap som han blev i fängelset för Kristus och att Guds ord går ut. Ni vet ju, 2017 där jag berättade förut så fick jag ju en knöl på halsen. Jag ska ta det här igen, men jag fick ju en knöl här på halsen. Ni ser, de har ju skurit upp mig 10 cm ungefär. Och så, ursäkta, så åkte jag på till, först kollar man upp det där, man visste inte vad det var för något. Och så tänker man, det är bäst vi tar ut den här knölen. Och så när jag kommer till sjukhuset i Umeå så ska jag opereras. Man blir inlagd där på en avdelning i ett rum. Och direkt när jag kommer in så går sjuksköterskan ut. Jag får min säng där. Och så är det ett skynke där. Och så bakom det skynket så ligger det en annan man. Och direkt när jag kommer in så frågar han, vem är du? Han undrar väl om jag är personal eller så här. Så säger jag, Lukas, jag ska bara ligga här i sängen. Jag ska operera bort en knöl i halsen. Och så säger han, vad gör du? Jag är pastor, sa jag. Jag jobbar i Norsjö som pastor. Jag kände när du kom in att det hände något i rummet. Kan du be för mig, sa han. Det här tar 2 minuter. Kan du be för mig, säger han direkt. Jag har haft en dröm att någon ska besöka mig. I drömmen på natten har han fått ett tilltal att någon ska... Han är inte kristen ännu. Utan han säger bara, kan du be för mig? Så jag går bakom skynket, ja, jag ber. Och så bad vi. Och vi bad. Han var blind. Eller någon tryck i ögonen så han kunde inte se. Så han låg där i totalt mörker eller vad det blir, jag vet inte. Men han såg inget. Så vi bad för hans ögon, vi bad för hans liksom, att han skulle bli frisk. Och sen kommer sjuksköterskan in så undrar vad jag har tagit vägen. Lukas, var är du? Jag är här bakom skynket, sa jag. Och så kikar hon där och så blir det lite konstig stämning. Så jag går tillbaka till min säng. Säger inte vad jag gör riktigt. Det är det enda jag gör med honom. Och sen ligger vi och pratar lite där mellan skynkena. Och så säger jag, du måste, har du någon kyrka i din närhet där du bor? Och så här, gå dit. Han bodde i Skellefteå. Gå dit när du kommer hem. Så tar de hand om dig. För jag skulle flytta till Alunda. Jag kunde inte ta hand om honom. Men någonstans så stämde liksom i mitt lidande. För det var en sjukdom. Jag fick ju faktiskt lymfom, cancer. I min cancerbehandling så möter jag den här mannen som behövde mig. Jag säger inte att Gud gav mig cancer överhuvudtaget. Jag menar bara att det där som var en kamp för mig ledde till. Här är en man som behöver möta Jesus. Och Guds ord talas ut. Jag fick vittna och berätta. Och jag fick be för honom. Tänk vad enkelt när man är pastor. Ni skulle alla vara pastorer. Jag är pastor. Då vet man direkt. Är de intresserade då ställer de mig frågor direkt. Jag har det lite lättare ibland. Och det här hände hela tiden. Jag var på skittävling för några veckor sedan. Satt i bilen. Ah, vad gör du? Jag är pastor. Vi åkte med ett gäng. Frågorna kom ju direkt från en kille. Då visste man, okej, här har vi ett härligt samtal. Hela resan. Resan upp till Orsa gick så fort, kan jag säga. Och berättade. Paulus. Han hade ju varit på resa under flera år. Och jag talade om den här resan på sommarläger. Jag vet inte om någon var där och kommer ihåg det. Men jag talade om att hans omvägar blev liksom... Gudomliga omvägar ledde till att han fick förkunna evangelium. Det är precis det som har hänt. I Apostlagärningarna 23 så står det så här. Paulus får ett tilltal där. Så står det så här. Var frimodig, Paulus. Som du har vittnat om mig i Jerusalem. Ska du vittna om mig i Rom. Det är allt Gud säger. Han säger inte hur det ska gå till, men det var ingen lyxresa som skulle ta honom dit. Utan han skulle vara fängslad på grund av att han hade förkunnat Kristus som Messias uppstånden. Så griper judarna honom, ställer honom inför kungar och ståthållare, vill fängsla och döda honom. Och så pågår en resa och han vädjar till kejsaren i Rom. Och så tar den honom hela vägen till Rom och där sitter han fängslad. Hela den resan ser man hur han får berika, vittna, berätta. Guds ord förkunnas i hans fångenskap. Och så hamnar han ju i skeppsbrott, han räddar hela skeppet, han hamnar på Malta, han blir biten av en orm, klarar sig ur det på något sätt, skakar av sig ormen bara, går vidare, botar en sjuk man där på Malta. Alltså hela tiden händer grejer, olika omvägar. Och så varje omväg leder till ett möte med en människa där han får förkunna ordet. Tänk om han hade vetat resan innan. när Gud sa du ska till Rom. Ja, men härligt. Jag får åka första klass till Rom. Det var ingen första klass. Det var fångenskap och flera år av kamp och lidande som ledde till att Guds ord gick ut. Du har också en resa med Jesus. Han ska fullborda sitt verk i dig. Du har ratten. Vi byter, står det nu. När jag hade den här berättelsen om bilen och bilen så sa jag att, jag ska inte ta hela den igen, men jag sa ju att du behöver, eller Jesus behöver ha ratten i ditt liv. Och det var för att den predikan handlar om att sätta Jesus först. Då måste man ha den bilden. Då är det han som leder. Den andra predikan handlar om att du också skulle arbeta med fruktan och bävan på din frälsning. Och då behöver du ha ratten och styra. Och någonstans på din resa, i din bil eller var du far, så är det tur att inte Jesus berättar hela vägen. Bara ett steg i taget. Gå med mig. Det kommer komma en del omvägar. Det kommer komma många misslyckanden, många lidande, många brustna relationer. Du kommer säkert undra varför hamnar jag här. Och så får du istället tänka, liksom, lyft blicken. Se på Jesus och fundera, varför är jag här? Vem ska berätta om dig för Jesus? Alla de här omvägarna blir en väg för Guds ord att gå ut. Var frimodig, säger jag. Jesus säger idag. Trots att du inte har lyckats med allt, trots att du har fallit, trots att du har fastnat, res dig upp och vittna. Gud är där. Guds ord sprids och så upplever vi en djup innerlig glädje. Lyssna vad han skriver i Filipperbrevet 4. Filipperbrevet 4, jag vet inte varför jag slog igen. Jag skriver Paulus, han har gått igenom så mycket. Fyra och elva läser jag. Jag säger inte att jag har saknat något. Han berättar alltså om sitt liv. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt, jag kan vara hungrig. Jag kan leva i överflöd och jag kan lida brist. Alltså när han bara beskriver hur livet för honom, det har inte varit en enkel resa. Men allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså genom livets alla skeenden, trots allt, hur det än är, hur det än har gått, vad det än har gått igenom, så ger Gud dig kraft och förmåga att komma igenom, men också ta det som en möjlighet att tala om Jesus. Och så säger han i kapitel, jag läste det första versen. Ni ska veta att allt som har hänt mig har snarare lett till framgång för evangeliet. Han beklagar inte ens sin fångenskap, utan han tänker, det har lett till framgång för evangelium. Ja, hela pretoriet, jag vet inte om man säger så, kejsarens, alltså den romerska kejsarens vakter och alla de anställda där hade fått höra om Kristus. Han var glad för det. Tänk att jag blev fängslad. Så jag fick berätta om Jesus. Och så sluthälsningen i Filipperbrevet 4, 21-22. Står det så här. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Någonstans har han av Gud hamnat på liksom omvägar, i fångenskap, i lidande, i kamp. Har han fått berätta om varför han är där. Därför att han har mött Jesus, den uppståndne, och så har de också blivit de heliga. Alltså i kejsarens hus, i hans närmaste, så kommer också människor till tro på Jesus. Och han gläder sig. Hans bojor har lett rakt in i kejsarens palats. Jag ska berätta om en god vän till. På ett liknande sätt. Han är i himlen nu. Ett år sedan ungefär fick han hembud. Han är i himlen. Han drabbades av dåliga njurar. Han är, ja, kan hända när man är äldre. Och tre gånger i veckan fick han åka på dialys. Han hade långt till sjukhuset. Det betyder att han fick sitta i taxi varje dag. Tre gånger i veckan i taxi fram och tillbaka. Många timmar. Den där dialysen. Massor med läkare. Massor med sjuksköterskor. Det var ett fängelse för honom faktiskt. Den här mannen, när jag mötte honom, var han totalt nedbruten, trött, less på livet. Apatisk, ska jag säga att han var. Han var tidigare pastor. Hade jobbat i en stor växande församling. Helt. Och sen av några olika anledningar så var han helt utbränd. Och så var han helt bara, jag orkar inte mer. Men under åren där så hände det något med honom. Och så mötte han Jesus igen. Blev vederkvickt verkligen. Och älskade att vittna och berätta om sin tro på Jesus. Bara på några år där förvandlades han. Och så varje resa. Han var ju sjuk. Det var ett fängelse för honom. Han var bunden till vissa liksom, tider och stunder när han var tvungen att åka. Det var, han, vi bad om hälsa och liv, att han skulle bli frisk. Men varje resa så vittnade han om Jesus. Pratade med taxichaufförerna. Läkarna fick höra om Jesus. Sjuksköterska fick höra om Jesus. Han bara, jag tar alla chanser nu. Det är dags att skruva upp, sa han. Liksom. Det är dags att, han hade varit pastor länge, utbränd, och sen nu är det dags att vrida på igen. Temperaturen måste liksom öka i mitt liv. Så han vittnade överallt där han var. Man hade ju kunnat tänka att han borde bli frisk. Nu dog han. Det slutar faktiskt med att den morgon han dör eller får hembud så läser han ifrån Johannes, det är hans fru som berättar, om att Gud har Jesus har förberett en plats för oss. Och så är han jublande glad över himlen. Är hans liksom slut. Så går han ner och pimplar, vilket han älskar att göra. På vägen upp sätter han sig på pall. Och så somnar han in. Och så sitter han där när de anhöriga hittar honom. Nu är han hos sin frälsare Jesus. Alltså jag hyllar inte sjukdom. Och grejen är, denna man, han hade bett och sett sådana otroliga helanden. Hans svärfar, svårt sjuk i demens. Han ber för svärfar och svärfar blir fri från demens. Och lever många år till. Hans fru får demensdiagnos när hon är 60. Då, eftersom att pappan hade blivit fri så bad de för henne. Hon blir helt fri. Det här står i läkarjournalerna. Fri genom förbön i Skellefteå. Det har han varit med om. Och ändå sitter han där med sina njurar och åker fram och tillbaka och blir inte frisk. Han har otrolig tro på helande och under och bad för så många människor. Men hans fängelse ledde till att han fick vittna, berätta om Guds ord. Jag kan inte, det är mysterium, förstår du? Jag förstår inte allt. Varför? Men jag förstår att Guds ord hade framgång genom honom. Och han var ivrig att få berätta. Och nu när Paulus sitter fängslad här så gläder han sig över att de flesta av bröderna, jag undrar vilka de där som inte är med i de flesta av bröderna har blivit ännu mer övertygade och vågar predika Guds ord på grund av hans fångenskap. Mer oförskräckt. Det borde vara tvärtom. Hans kedjor borde leda till att man blir tyst. När hans kedjor har lett till, och hans, på något sätt det han har lyckats förmedla, har lett till att fler vågar berätta och vara frimodiga. Jag tänker att det är tid att liksom våga skruva upp temperaturen även i våra liv. Det är underbart att vara frälst och tro på Jesus och följa honom. Människor längtar efter att få höra dig berätta. När du är på olika omvägar i ditt liv, hit och dit, så möter du människor. Kan du dela vad Jesus betyder för dig? Skruva upp temperaturen lite. Och så är att det liksom, evangelium, det är en framgångstid för evangelium går ut i den här tiden. Vi hörde om bibelöversättningarna. Nu i veckan var det ju någon artikel i Dagen. I England säljer Bibeln bättre än någonsin, står det. I USA samma sak. Och jag tror att siffrorna också pekar uppåt. Och speciellt en ung generation vill ha biblar. Guds ord. Vi hör när goda nyheter har varit ute och delat ut biblar. Människor tar emot Guds ord. Och du är också en sån som kan vara med och förmedla. Och så sitter du här, nej men jag har ingen lust. Nej men då be Gud då och väcka den där. Om den här min kompis uppe i norr där, jag kallar honom kompis för han var en rolig kille att vara med fast när han var nästan 80 år. Men om han hade gått från helt apatisk till att bli så ivrig så kan Gud göra det i vilken människas liv som helst i våra liv. Om du inte har den där ivern och längtan så be Gud. För det är härligt, det är glädje när jag får vara med och dela evangelium. Var frimodig, var budskapet idag. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Herre, du ser vad vi alla går igenom här. En del kämpar oerhört just nu. Jag ber att det inte blir ett hinder för ditt ord att gå ut. Herre. Ditt ord är liv, ditt ord är kraft, ditt ord befriar, ditt ord räddar. Herre. Tack Jesus för att ditt ord är levande och verksamt. Herre. Det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Det liksom pekar på så att vi kan bli ännu mer fria och hela och följa dig Jesus. Tack att du talar genom ditt ord. Tack att du talar liv och upprättelse. Tack att du talar glädje Herre. Tack att du kommer med din heliga ande. Tack att du sänder ditt ord. Och ger oss ny kraft, Herre. Vad vi än går igenom så behöver ditt ord, Herre. Tack Jesus. Tack Herre. Tack att det är din fantastiska hur du har uppenbarat vem du är för oss, Herre. Och att vi har fått möta dig, Herre. Vi ber att vi ska förstå glädjen vi har, den kommer ifrån dig, Herre. Den djupaste, innerligaste glädjen kommer ifrån dig, Herre. Tack Jesus. Jag ber också för vår församling om en frimodig ande, Herre. en frimodig ande men också en vis ande. Att på olika sätt där vi är få berätta om dig, Jesus. Tack Herre att du utrustar den här församlingen att våga dela ordet. Tack Jesus. Tack för ny bibelöversättning. Jag ber att det blir en våg att nya biblar säljs. Att inte för pengarnas skull utan för att ditt ord går ut, Herre. Och ditt ord får läsas igen, Herre. Tack Jesus för det här landet. Tack för Sverige, Herre. Tack att vi får tillbe dig så fritt, så underbart, så härligt. Vi får tala ut ditt ord vad vi än är, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Amen. Varsågod, lås oss.